Anders Haglund är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare och coacher och har under de senaste 14 åren inspirerat tiotusentals människor över hela världen att locka fram det bästa ur sig själva. Han är utbildad som ingenjör, Europamästare i golf, certifierad trainer av NLP och har varit kontrakterad som mental rådgivare för Olympiska kommittén, Riksidrottsförbundet samt jobbat som personlig coach för ledare på högsta nivå i näringslivet. På den här CD:n får du ta del av några av de framgångstankar som får hans klienter, professionella idrottsmän, företagsledare, säljare etc. att lyfta sina liv till en helt ny nivå av både framgång och livskvalitet. För en enda idé i världsklass är allt du behöver för att se på världen omkring dig med nya ögon och snabbare än du tänkt uppnå det som tidigare verkat svårt eller omöjligt. Så luta dig tillbaka, ta ett djupt andetag och slappna av. Dessa tankar kan transformera ditt liv för alltid.
Hej, jag heter Anders Haglund och jag jobbar som transformativ framgångscoach, vilket innebär att jag hjälper personer och företag att locka fram sina bästa resurser så fort som möjligt. För att kunna göra det här så har jag själv åkt omkring i världen och vad jag har gjort är att jag har sökt upp de som är absolut bäst inom sina respektive expertområden. Det vill säga de som inom varje område klarar av att göra det med ganska till synes enkelhet, det som andra tycker är väldigt svårt. Och under de resorna så har jag märkt en sak och som har fascinerat mig och som jag hoppas är lika fascinerande för dig som insikt. Och det är det att de som är absolut bäst inom sina respektive expertområden, de har mer gemensamt med varandra än vad de har med andra inom samma område. Med andra ord, världens bästa basketbollspelare har mer gemensamt med världens bästa aktiemäklare på Wall Street än vad de har med andra basketbollspelare. Världens bästa aktiemäklare i sin tur har mer gemensamt med världens bästa mamma än med andra aktiemäklare. Och så där kan man hålla på. Det finns alltså någon form av framgångsrecept uppe på toppen som du kan använda för att bli bra på vad du än vill. Och det här har varit mitt fokus och min fascination att ta reda på. För jag började själv som golfspelare ute på tourerna. Jag lyckades bli Europamästare en gång i tiden. Och för mig var det på något vis ganska självklart att om jag hade problem inom något område så sökte jag upp någon som var ovanligt duktig på det och frågade dem, tränade på det och blev bättre själv. Det här kan ju låta som vanligt simpelt bondförnuft, men i vårt samhälle idag så är det faktiskt inte riktigt så enkelt. Allt som oftast så gör vi tvärtom. Bara det faktum att vi tittar på sjukvården, där vi tar då människor som är sjuka och studerar varför de är sjuka och förhållande vi ska kunna använda den kunskapen för att göra andra friska. Bara det faktum att det heter sjukhus, vi åker ju inte dit för att bli sjuka, nu borde det heta friskhus. Jag menar, jag har lite ont i halsen, jag tror jag måste till friskhuset. Tyvärr så har våra mest briljanta hjärnor stuckit iväg och studerat fel sida av ekvationen så som jag ser det. Den managementkonsulten Peter Drucker sa en gång i tiden att det finns ingenting som är så värdelöst som att effektivt göra det som inte borde göras alls. Och det pågår en hel del av det när jag kommer från idrottsvärlden och tittar in i det hur vi nu ska kunna få ut vad vi behöver kunna få ut av våra liv. Med alla de roller vi har där vi kanske ska upp tidigt på morgonen och lämna barn på dagis, sen jobba hela dagen, komma tillbaka till barnen på dagis och samma barn som nu inte vill gå in på dagis vill nu inte följa med hem. Och så ska man hem och så ska man vara där med familjen och man ska laga mat och man ska gå och lägga sig och göra om samma sak. Om vi ska få ut någonting av det där så håller det inte att studera problemen. Det håller inte att komma in och fundera på varför man är stressad. Vi behöver titta på, finns det någon annan som tar de där timmarna, 24 timmar om dygnet, 168 timmar i veckan, 52 veckor om året och gör någonting annorlunda med det och därmed får ut mer av livet. Det är där mitt fokus har legat. När det då kommer till kritan och jag har fått chans att prata med de här människorna som då är bäst inom sina respektive expertområden så har det uppstått någonting ganska chockerande som jag har märkt. Och det är det här. När de presterar på den absoluta toppen av sin egen förmåga så är det ingen av dem som säger att de tänker positivt när de gör det. Ändå så är det som att vi alla ska utbilda oss i att tänka positivt. Det är ju ganska märkligt. De här människorna när de presterar på toppen av sin förmåga, de säger istället, nej, det var mer som jag inte tänkte alls. Eller att mitt tänkande blev relegerat till någon sorts bakgrundsbrus. Det var som en tv som stod där borta i ett hörn någonstans, men det hade inte med mig att göra, så att det var som det bara hände. Tänk efter själv, hur är det för dig när du fungerar som allra bäst? Tänker du egentligen just då på vad du håller på med? För jag har upptäckt att positiva tankar är nästan lika mycket i vägen för vår prestation som negativa tankar kan vara. För att kunna prestera maximalt vad du än håller på med så handlar det om att du är närvarande. Och det är svårt att vara närvarande om man går omkring där och tänker positivt och säger jag är bäst, jag är bäst, jag är bäst, jag är bäst, jag är bäst. Rätt vad det är går man in i lyktstolpar och allt möjligt därför att du är för ockuperad med din inre värld istället för att se vad som faktiskt pågår på utsidan och göra det du kan med det som för tillfället är framför dig. Jag vill säga att det är en av de stora hemlisarna bakom, för ju mer jag pratar med människor om hur de ska kunna styra sina tankar och annat, för det är väl kanske den förhärdande idén bakom personlig utveckling och annat, det är att jag ska lära mig att tänka bättre, tänka mer positivt, jag behöver ändra på någonting, och som jag ser det så har du det redan. Det naturliga default på datorn för en människa är att vara närvarande. Titta på minsta barn när de sitter och leker med en leksak eller var de än är. De kan hitta glädje i ögonblicket. Och jag vill påstå att det är samma för dig. Nästan vad du än håller på med, i samma stund som du förlorar dig i det, lägger hela ditt hjärta och själ bakom ögonblicket och gör vad du kan, så är det som att tiden slutar upphöra som funktion och du har en glädje i det, och när du tittar tillbaka på det kan du komma på dig själv och tänka, wow, det där var ju riktigt bra. Om det här nu är vad det handlar om, jag vet inte om du är med på båten eller inte, men om det här är vad det handlar om, att kunna bli närvarande, hur gör man då det? För jag menar, om man skulle tänka på att man inte ska tänka, då tänker man en massa tankar om att inte tänka och så blir det för mycket tankar. Min erfarenhet efter att ha jobbat som coach med mängder av människor som ska till EM, VM, OS, VD:ar på högre företag och vad det nu kan vara, det är den här att det gäller att se bara att dina tankar faktiskt bara är tankar. Att de inte är sanna bara för att just du råkar ha tänkt dem. Det är mer som att våra tankar poppar som i en popcornskål, så de liksom boppity 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 boppity, men det spelar ingen roll hur bra du försöker kontrollera dem så verkar ingen klara av den och vidare. Jag har frågat människor som ska ha en superb mental förmåga, helt enkelt, om 5 minuter så kommer jag tala om för dig att det har gått 5 minuter, men jag skulle vilja att du talar om för mig nu vad du kommer tänka på då. Tror du att de klarar av det? Nej, det dyker upp en tjej i bikini, en rostad brödskiva och 52 mejl i inkorgen. Därför att de här tankarna verkar bara poppa. Det är inte problemet, det är mer som en tankebuffé kan man kalla det. Om du kommer till en dignande buffé med mat och det står någonting på den där buffén som du inte gillar, så spelar det ju ingen roll, för du har inte tänkt att äta just det. Lite grann samma sak är med dina tankar som poppar där inne hela tiden. Och ju mer de tankarna går runt, ju mer blir de lite grann som en fläkt. Jag vet inte om du gjorde det här när du var liten, men var man kille så hände det säkerligen. Man hade någon fläkt stående i rummet och man kunde låta bli att se när den var på. Går det att kasta saker igenom? Jag vet inte om du provade det, men jag försökte med alla möjliga saker. Pennor, spelkort, allt möjligt försökte jag kasta in. Och fast det bara var 2 små rotoblad och mestadels luft egentligen, så studsade allt på de här rotobladen. Man kastade in pennan och den sa ding, och så flög den iväg. Och man försökte kasta igenom, men det var som en, när den snurrade så snabbt så var det som en solid vägg. Jag vill nu påstå att det är lite grann samma sak med dina tankar. När de snurrar i för hög takt inne i huvudet så är det som att de stoppar livet från att komma in. Det är som att du inte är närvarande. Om du har haft en partner någon gång som du pratar med på telefon och de börjar titta på en tv-skärm eller en dataskärm, nog märker du det med en gång när de gör något annat. Förmodligen sa du till och med till dem det att du, nu gör du något annat, vi pratar sen. För i samma stund som de inte är riktigt närvarande utan är någon annanstans, så förstår du att du får inte deras bästa ja. Det är samma sak med oss andra, fast vi tittar på så att säga en mental skärm inne i hjärnan av våra egna tankar, så att vi inte riktigt är närvarande i nuet där vi kan ta hand om det som pågår. Fläkten går så att säga för fort. Och sättet att få den där fläkten att sakta ner är ju nu inte att försöka tänka att jag inte ska tänka, för det speedar upp fläkten. Hemlisen är återigen att se att dina tankar faktiskt bara är tankar, och om du får en intressant tanke, plocka upp den från buffén. Skulle det vara en som du inte gillar, så se att den är ganska opersonlig, att den har inte riktigt med det att göra, det råkar bara vara att den gillar jag inte. Alla människor har haft någon form av, om vi nu ska kalla det, galna tankar, men det är inte vi som är galna, det är bara just den tanken. Det är inga problem med att ha de tankarna så länge du förstår att det just bara är tankar. Jag vet inte om det här verkar vettigt för dig, men jag själv, jag ska se om jag kan hitta en annan vinkel in på det. Jag har jobbat så mycket med idrotten att när jag coachar människor personligen, oavsett om det är chefer på företag eller om det är barn med inlärningsproblem eller om det är människor som ska iväg då till OS och VM och annat, så har jag märkt att det är väldigt många som har väldigt stora drömmar. De brinner för att göra en skillnad i livet. Och så vaknar de dagen efter och har tänkt på allt det här och så säger kroppen, imorgon. Alltså med andra ord, de saknar den rent fysiska vitaliteten för att utföra sina drömmar. Vad har det nu med det vi pratade om förut att göra? Jo, säg att du äter mat. Och låt oss säga att du har ett matsmältningssystem som fungerar till den graden att du får in sig 30% av det du faktiskt tar in. De flesta kostexperter och annat räknar ju bara på vad du faktiskt stoppar in i munnen. Men det intressanta för kroppens del är ju vad du har för upptag i systemet och hur mycket av näring och annat som kommer cellerna till del. Om du nu bara har 30% som din så att säga, tarmsystem kan ta upp, ja då kommer det dröja ganska kort tid efter att du har ätit innan du känner att jag är sugen på något mer, jag har inte fått nog. Alltså det kommer ju en signal till hjärnan som säger att du är bara 30% där än. Du har ätit en 100% i måltid men du är bara 30% där. Så du får signalen att det behövs något litet sött ovanpå maten, det behövs något mer för att känna dig tillfredsställd. På samma sätt är det lite grann när fläkten går för fort, fast då mer som ett mentalt matsmältningssystem. Alltså ju snabbare fläkten går så är det som att du har hela världen där utanför, hela universum utanför dig med en oändlig mängd, om vi ska kalla det tillfredsställelse som är tillgänglig för dig. Men ju snabbare fläkten går, ju färre procent kommer in. Går fläkten till fort så kanske bara 5% av livet kommer in till dig och gissa vad som kommer hända ganska snabbt. Det känns lite tomt. Jag behöver göra något mer. Och de flesta försöker lösa det genom att sätta mer fart på fläkten. Alltså de börjar titta på tv och läsa tidningen och titta på internet och prata med sin partner samtidigt. Eller hoppa bungee jump och åka på äventyrsresor och vad det nu än är för att se om att jag kan få mer liv där utanför så kanske det känns mer här inne. Men problemet är ju att det sätter bara mer fart på fläkten och du får inget upptag. Du stoppar in en massa men du får inget upptag, du får ingen mental näring av det. När du väl märker att fläkten börjar sakta ner, när du ser att dina tankar inte är på riktigt, att det är lite mer som att sitta och titta på en film på ett sätt, alltså att du ser inte världen utanför dig, den kommer inte direkt till dig utan det är dina tankar som formar din upplevelse av det som pågår. När du ser att det så att säga är film så sugs du inte in i filmen på samma sätt. Fläkten saktar ner och plötsligt kommer det in. Och till skillnad från det här med maten där du har ett 1-1 förhållande, med andra ord att om du äter 100% eller 100 enheter mat så kan du max få upp 100 enheter näring. Så kan du rent mentalt ha så att säga 100 enheter upplevelse men få en oändlig mängd tillfredsställelse ut av det när det väl kommer in till dig. Det är det som händer när människor är i zonen, bubblan, flow och allt vad annat som vi kallar det här kära barnet. Att när vi är, vilket räcker att vi sitter och tittar på en solnedgång så plötsligt kan man känna wow. Du sitter hemma och läser en bok och hör hur det smattrar av regnet där ute på den där fönsterbrädan och känner att det är så här livet ska vara oftare. Det spelar liksom ingen roll var du är. När du är närvarande så är det precis livet så som det ska vara. Och min erfarenhet med alla de som kommer till mig för att bli coachade, det är att nästan all smärta i deras liv kommer från att de vill att det ska vara annorlunda än vad det är. Istället för att se att allt du kan göra är det du har framför dig precis för tillfället och göra det bästa av det. Och du får fram det på allra bästa sätt just när du börjar göra en liten koppling till hur sinnet fungerar. Vad är det då som står i vägen för det här? För jag menar, det är ju ett problem. De flesta springer omkring, vill jag nästan påstå, i det här rotthjulet som är där ute. Och ju mer man gör det, det var en komiker borta i USA som sa en gång så här att problemet med rotthjulet, det är att även om du vinner så är du fortfarande en råtta. Och vi vill ju kliva ur det hjulet. Det är därför jag kallar mig transformativ framgångscoach. Med andra ord, jag är inte ute efter att du springer ovanligt bra eller att du möblerar ditt hjul med hus med havsutsikt eller ovanligt mycket pengar. Jag vill hjälpa dig att göra en tankevurpa, om man nu ska kalla det så, som gör att du får en insikt. Och vad är då en insikt? En insikt är helt enkelt att du tänker en tanke som du inte har tänkt förut. Och när du har tänkt den tanken så är det någonting i dig som bara känner att det är rätt, det känns bra. Och därefter beter du dig annorlunda. Det är så all riktig beteendeförändring går till. Utan att tanken förändrar sig så förändras inte utsidan. Det är därför tips och råd väldigt sällan fungerar för någon annan än de som faktiskt inte behöver dem. Det är som om du har tonåringar som kanske har det lite stökigt hemma och du säger till dem, men det är inte så himla svårt. Bara lägg tillbaka saker där du tog dem så löser det sig. Hur ofta har det funkat? Sen besöker du dem när de har skaffat egen lägenhet och kanske flyttat ihop med någon käresta eller någon liknande. Och plötsligt så märker du att de har bättre ordning. Och du tror att det är ditt tjat som hjälpte när det snarare är att nu kan de se och vara närvarande i att ja, det är bra att hålla ordning på prylarna. Men det fungerar på varje nivå på samma sätt. Det behövs en ny insikt, en ny syn på det, och då ändrar du det nästan utan att det känns som du anstränger dig. Det är väldigt ansträngningslöst när det kommer från en insikt. När det kommer som en överrock att dra på sig i form av tips och råd om hur du ska sköta saker, så blir det mycket, mycket svårare. Ett enkelt exempel från min egen hemmiljö. Jag satt och läste morgontidningen en dag och kom till en recension av en bok. Och den här boken ville dra lite på flodvågen från det här tv-programmet som heter Lyxfällan. Så den heter Hur du undviker lyxfällan och något liknande. Och författarinnan där hade väldigt goda intentioner naturligtvis, för hon ville hjälpa folk att ha bättre ordning på sin ekonomi. Och när jag läser den här recensionen så avslutas den med en liten ruta. Så här gör du. Ta det viktigaste från boken med dig. Och så var det lite tips och råd där. Och framförallt hade det om någonting som man då kallar allokering av pengarna. Med andra ord, du ska stoppa dem på vissa ställen. Och i hennes fall då så skulle man ta 6 kuvert. Och så skulle man på det första kuvertet till exempel skriva mat. Och på det andra kuvertet kanske nöje. Och på det tredje kuvertet hyra. Och på det fjärde kuvertet något annat. Men man skulle då allokera pengarna så att du bara tog din lön och annat till det som det skulle användas till. Så att du stoppade i de här kuverten, och så när du skulle gå och handla så hämtade du ju matkuvertet, och så gick du och handlade. Det som blev över det stoppade du tillbaka i samma kuvert naturligtvis. Och om du bara tränade på det här i några veckor tills det här kändes normalt, ja, då kunde du plötsligt, då skulle du inte ha några problem med det här med att du gjorde åt mer pengar än vad du egentligen har råd med. När jag läser det här, så tack vare de insikter jag har gjort på sistone, så började jag skratta. Och jag började skratta nästan rent hysteriskt, vill jag påstå, för jag tyckte det var så kul. Min fru som är hemma, hon undrar ju naturligtvis, vad är det som pågår? För hon kommer inspringande och vill vara med på det roliga. Och jag säger till henne så här, du måste bara läsa det här. Det här är roligt. Och hon börjar läsa nu då, och när hon är klar så tittar hon på mig helt frågan och säger, jag förstår inte vad du skrattar åt, det här är ju jättebra. Och då skrattade jag ännu mer, så att hon blev ju nästan lite arg på mig. Så att jag, när jag hämtat mig så sa jag det att ja, men det beror på att du är så strukturerad, älskling. Du skulle aldrig hamna i någon lyxfälla, för du skulle faktiskt kunna hålla ordning på de här kuverten. En person som har de här problemen, hur länge tror du de klarar av att hålla ordning på kuverten och stoppa pengar bara i den? Med andra ord, de som verkligen behöver de här tipsen och råden kommer förmodligen efter några dagar till en vecka misslyckas med det och känna sig värre däran än vad de gjorde innan, för nu klarar de inte det här heller. Det är det jag menar med tips och råd. Och kanske den viktigaste insikt som jag själv har gjort på sistone, det handlar om det som kommer nästan med modersmjölken i vår kultur. Det var en filosof en gång som sa så här att jag har ingen aning om vem det var som upptäckte vatten, men jag är jäkligt säker på att det inte var en fisk. Och vad de försöker få fram med det är att det som alltid har funnits där är otroligt svårt att se, för det är för oss normalt. Det är därför olika kulturer har de här grejerna. Vi tycker det är väldigt normalt till exempel att ta en stek på restaurang, men i Indien så skulle de nog inte gilla direkt att du äter kokött. Å andra sidan gillar vi våra hundar och tycker att kineser och andra är jättekonstiga som äter hundkött. Det beror på vad vattnet ser ut som runt omkring oss. Och här är då en av de saker som jag plötsligt märkte, att i vår kultur så är det som att vi föds med idén med att det faktiskt är något litet fel på oss. Du kanske inte har tänkt på det riktigt, men det började redan från början när du gjorde ett misstag och dina föräldrar suckade djupt eller rullade med ögonen eller kanske till och med blev besvikna, irriterade eller alga på dig så fort du gjorde ett misstag. Men en gång så kändes det att, vänta här nu, jag duger inte om jag inte presterar på ett visst sätt. I viss mån så fick man ju med sig det från religionstankar också, där man alltså sa att vänta här nu, du har liksom en ängel på den ena axeln och du har en djävul på den andra. Om du inte kultiverar ängeln så är djävulen automatisk på något vis, för att man har något djuriskt och syndfullt i sig som skulle komma fram om vi inte domesticerar dig. Tittar man på det rent politiskt så har man ju haft en liten idé om att skulle folk få växa upp och bara göra vad de vill, då skulle ju ingen ta de tråkiga jobben, utan då skulle ju alla bara jobba inom media eller någonting, och så skulle det bli kaos och anarki. Det är som att det inre i oss, som att vi vore födda med någon sorts liten mänsklig felaktighet. Och den största insikt jag har gjort på slutet är helt enkelt att ingenting kan vara längre från sanningen. Du föds lycklig. Du behöver inte göra någonting för att komma dit. Det är default på datorn. Titta på ett litet barn som inte råkar ha kolik eller har ramlat och slått sig eller något liknande. Nog är de tämligen glada hela tiden. Du tittar in i deras ögon och du kan se hur det glittrar. Samma sak när du ser någon som är riktigt närvarande, när de råkar dansa, sjunga, de kanske gör något annat, spelar tennis, jag vet inte. Någonting där du verkligen gillar det, oavsett om det är att man sitter och spelar sitt favoritvideospel. Du ser att när man förlorar, så att säga, förlorar sig i det man håller på med för ögonblicket, så glittrar det, det skiner, det lyser om de personerna. Det är att vi har slutat tänka så himla mycket. Vi ser det ibland, så kan man se kvinnor som har blivit gravida, och det är på något vis som att de släpper hela idén med vad andra tänker om dem och annat, utan det är som att jag har åstadkommit det jag kom hit för att göra. Jag bryr mig inte om vad ni tänker, jag har liv här inne. Och när det händer, de tror ofta att det skiner om de här människorna för att de är gravida, men ofta så är det faktiskt så att det lyser och skiner om dem därför att de slutar tänka de tankar som tryckte ner förut. Alltså med andra ord, om du kan ta till dig det faktum att våran grundinställning i själen är att man är lycklig och glad, det är ingenting som man sen måste jobba hårt för att få tillbaka, utan det är någonting som är där hela tiden. Lite grann som solen ute, jag vet inte vad det är för väder när du lyssnar på det här, men är det en mulen dag och du inte kan se solen där ute, så tror jag inte att du tittar upp och upptäcker att du inte kan se den och tänker, nej, solen är borta, vi kommer dö! Utan med lite utbildning så har du på något vis förstått att, vänta här nu, den har hängt där uppe i 5 miljarder år. Och så vitt jag vet ska den hänga där i 5 miljarder år till. Så några generationer är ganska lugnt. Vi får bara vänta någon dag, så skingrar sig molnen och så lyser solen igen. På samma sätt är det inne i själen. Det här som lyser och glittrar i dig när du föds, det är där hela tiden. Det har inte försvunnit. Det har inte tagit vägen någonstans. Det är bara att ibland så får vi tankemoln emellan. Vi har så mycket tankar om att jag måste göra det, jag måste hinna med det, och jag behöver vara sån, för annars kommer inte de att gilla mig, och vad det nu än är som pågår inne. Och så börjar vi ta de tankarna på allvar. Vi börjar tro att eftersom jag tänkte dem så måste det ju vara sant. Jag menar, vem ska man lita på mer än sig själv när man alla de här tankarna dyker upp? Och i samma stund som du gör det så blir det lite molnigt där inne. Och då försvinner solen. Men om man har insikten, om du väl har lite utbildning, så är det faktiskt så att solen har inte försvunnit. Man behöver inte åka någonstans och hitta sig själv, man har inte tappat bort sig själv, utan du är tillbaka i samma ögonblick som du glömmer av de här tankarna. Det är nog därför som jag har sett så många studier, för jag forskar ju mycket på det här med extrema tillfällen. Och väldigt många människor som hamnar i livshotande situationer erkänner nästan lite skamset ibland efteråt att de har nog aldrig känt sig så levande. Och det är för att när orkanen kommer och du står och spikar igen huset för att inte allting ska blåsa bort, ja, då försvinner de där andra tankemolnen och solen lyser igenom. Och det är därför som du känner dig så levande. Det går att göra när som helst, men oftast behöver vi ursäkter för det. När jag tjänar till med pengar, när jag har det där jobbet, när jag har 8% kroppsfett och har magrutor, när jag är i ett förhållande, när jag har skaffat barn, då minsann, då ska jag må bra. För du har blivit upplärd i rotthjulet att när du har presterat tillräckligt bra, då får du må bra. Vilket gör att vi jagar vår egen svans genom livet istället för att se att du är född med den. Den är liksom gratis. Nu när du vet det och tankemolnen är borta och solen skiner, vad skulle du tycka var riktigt roligt att göra då? Och när du väl tittar ifrån på det från den vinkeln, så vågar jag utlova att det som kommer från din själ, det som kommer från ditt undermedvetna, det som kommer från den universella intelligensen, vad du nu än väljer att kalla det, kommer att leda dig rätt i livet. Du kommer märka att det är precis den känslan av vad du verkligen innerst inne vill som lyser upp den väg du vandrar in i framtiden. Och ju mer du vågar följa den vägen, ju mer kommer du nästan som en flod som, så att säga, kringlar sig ner till havet, hamna där du är menad att hamna. Det här är En djup insikt om du kan göra den. Det är svårt för mig i det här mediet. Jag sitter här och pratar rakt in i en mikrofon och försöker på något vis med ord som är lite grann som en meny i förhållande till maten. Jag menar, ska du äta menyn, den smakar papper, det spelar ingen roll hur snyggt de skriver, det är inte maten. På samma sätt är mina ord i förhållande till det jag försöker beskriva. Den här känslan som vi alla haft någon gång när vi glömmer av oss i ett ögonblick och vi märker att det är så här livet borde vara oftare. Det är därför det inte hjälper. Väldigt många av mina klienter kommer till mig och säger, jag har tickat av allting på min mållista men jag mår sämre än någonsin. Vad är det frågan om? Det är för att de tror och har gått på det där med råtthjulet, vilket är, om jag presterar bra nog så ska jag få må bra igen. Istället för att se att du är född för att må bra, vad vore nu kul att göra? Som grädde på moset mera. Den insikten, om den trillar ner någonstans där bakom, kommer du upptäcka att fläkten saktar ner, livet kommer in och den eventuella tomhet som väldigt många människor går omkring med i livet, den stress som går omkring med i livet, den försvinner som en rökpuff. Därför skillnaden med de mentala molnen och de verkliga molnen där ute är att de verkliga molnen behöver blåsa bort och det kan ta timmar, dagar, ibland veckor. Men de mentala molnen, de försvinner i samma stund som du ser att det bara är tankar. Okej, så vad innebär det här nu rent praktiskt? Vi är ju vana, vill jag ha någon sorts att göra-lista. Tala nu om för mig hur jag gör då. Vad ska jag ta mig till med den här informationen? Om nu jag vet att min fläkt går där inne och jag är inte närvarande, så att när jag sitter och äter frukost med familjen då är jag på jobbet och funderar på nästa möte. Och när jag är på mötet på jobbet och ser jag munnar som öppnar sig och stänger sig men jag hör inte vad de säger för jag tänker på att jag borde varit närvarande med familjen. Hur gör jag för att få den här fläkten att stanna ner? Ja, som jag nämnde innan då, så ju mer du egentligen jobbar på det, ju mer så talar du om för dig själv att det är någonting som inte är okej med hur du är från början. Du behöver jobba på det. Det är precis tvärtom. Ju mer du kan se återigen att det är som den där filmen. Om du sitter och tittar på en film och du sugs in i den, säger att det är någon skräckfilm. Du bara knappt har ner fötterna på golvet för du vet ju att mördaren kommer hugga dem. Och så kommer någon kompis eller något och knackar dig på axeln precis då och står och säger, är inte det otroligt att hon kan spela så bra? Det är ju bara en grön skärm bakom och så står det 12 personer runt omkring med klappa och ljussättning och kameramän och regissör och annat och tjatar på henne. Och hon ser verkligen ut som att hon är där. Det är väl bra. Då tittar du nog oftast på dem och säger, shh, du förstör filmen. Det är för att när du verkligen förstår att det är en film så upphör det att kunna påverka dig. Det är precis den som händer när du för första gången får en glimt av att du upplever inte världen, du upplever dina tankar om världen. Med andra ord, det är det som är förklaringen till att två personer kan ha exakt samma situation men ha helt olika upplevelser av den. Ett enkelt exempel, två personer går in i en hiss. Hissen rycker till, den ena personen går ut ur hissen och tänker, jäklar vad det ryckte till. Den andra personen går ut och säger, jag kan aldrig mer åka hiss och har fått någon form av hissfobi. Pratar du nu med den som har fick den här hissfobin av att det ryckte till ordentligt i hissen, så kommer de garanterat säga att det är bara för att jag var i hissen den dagen, annars hade jag inte haft de problemen. Men det kan ju inte vara hissen som gjorde det, för hade den andra personen haft fobi också. Det finns en mellanman där. Det finns någonting emellan och det är den personens tankar om det. Det kanske var så att de la till hur de åkte hela vägen ner i hisschaktet och slog sönder och samman och olika kroppsvätskor spreds åt sidorna och deras barn och andra skulle då inte längre träffa dem och vad det nu var. Och hjärtat slog och med en gång så upplever ju du det som verkligt. Jag vet inte om du kan föreställa det här, men kanske har du suttit någon gång på tåg. Och när du sitter på tåget så kan du svära på när du tittar ut genom fönstret när det andra tåget verkar röra på sig. Alltså med andra ord, du tror att det är ditt tåg som rör sig så att du är helt hundra på att du rör på dig så det är nästan så du tar tag i sätet. Oj, vi åker, men det är det andra tåget som åker. Det är för att när du väl tänker tanken att det är vi som åker så skapar du upplevelsen av att åka. Du upplever återigen inte världen, du upplever dina tankar om världen. Det här är en otrolig insikt att göra när den väl kommer. Nästan varenda människa som kommer till mig med olika problem, om jag skulle dra ner dem till någon sorts basnivå så är det lite som att de innan de går och lägger sig på kvällen hittar en vägg i huset och säger jag vill nog måla lite. Och så börjar de måla på väggen Och de säger, wow, jag har lite talang faktiskt. Jag har ingen aning om jag kunde måla så här bra. Kolla, det blir en tiger. Och tigern är i 3D och den är så verklig så den ser ut som att den hoppar ut genom väggen. Faktum är att skulle någon av mina kompisar komma hit så tror jag att de skulle komma in i det här rummet och tänka att en tiger, den är på väg att hoppa på mig. Den är helt fantastisk. Tänk att jag har sån talang. De lägger sig och sover, de vaknar på morgonen och så kommer de ner i det där rummet, får syn på tigern och säger ah! Och så har de glömt av att det var de som målade tigern. Lite så är det när folk går omkring i sin egen verklighet, tänker en massa tankar och så går deras hjärtrymd upp. Det kan hända till och med att de får hjärtinfarkter och hälsoproblem och stressnivåer och annat. Och hela grejen är att de har glömt av att det är de som har målat tigern. Att den är faktiskt inte verklig mer än i deras huvud. Den upplevs som sådan precis när du sitter på tåget och andra tåget rör på sig och du är övertygad om att det är ditt tåg som rör på sig och det verkligen känns så. Det är för att du upplever ju bara utsidan via dina tankar. Den är lite klurig, men om den verkligen trillar ner så har du en frihet som är helt fantastisk. Därför att plötsligt så är ditt självförtroende och din självkänsla inte kopplad till hur bra det går på utsidan, utan den sitter hos dig i dina tankar på insidan. Och det gör att du kan locka fram ditt bästa jag vart du än kommer och vad som än pågår runt omkring dig. Och det vill jag kalla en riktigt stor gåva att få. Men den går inte att pådyvla någon som tips och råd. Det man använder för en person funkar inte för en annan. Jag vet att jag coachade en chef på ett företag som hade det stora problemet att de var väldigt, väldigt flygrädda. Och när de kommer till mig nu då så vill de ha hjälp med att bli av med den här flygrädseln naturligtvis. Speciellt som han i det här fallet i stort sett hade guldkort på varenda flyglinje, så verkar det nästan lite konstigt att man väljer just det yrket när man är så rädd för att flyga. Men han satt där i varje fall. Och nu finns det ju tekniker och annat för att hjälpa en människa och så att säga ta bort rädslan. Men jag ville göra något bättre för honom. Jag ville få honom att se hur hans tankar påverkar hans verklighet, och då skulle det inte bara hjälpa honom på flyget utan det skulle kunna hjälpa honom precis var som helst. Så jag frågade honom så här, när du väl flyger, vad är det egentligen du är rädd för? Han sa, jag är rädd för att flyga och jag är rädd för att vara i ett flygplan. Och sa, okej, men när du nu är där i flygplanet och du flyger, har du någon gång tittat dig omkring i kabinen? Och då sa han, nej, det blir inte mycket av den varan. Jag brukar titta rakt ner och så brukar jag hinka whisky för att klara av det här. Och då sa han, men du berättar ju för mig att starten var ganska hemsk och landningen är hemsk och däremellan så är det någon sorts tolerabel misär. Har det hänt någon gång under den tolerabla misären att du har kollat dig omkring? Jo, det har det väl. Och då frågar jag, när du väl tittar på de andra, har det hänt att du ser att det finns andra i kabinen som inte är lika rädda som du? Då sa han, ja, det är klart. Okej, vad tror du att det beror på? Och då gillade jag hans kommentar, för han sa, det är för att de inte har förstått hur farligt det är än. Vi skrattade lite åt det naturligtvis, men sen frågade de så att vad du säger är att alla de andra i kabinen är naiva människor som inte riktigt har fattat hur det funkar det här med hur man flyger och annat. Nej, det är klart, det finns väl någon där som har lite visdom och intelligens och annat som ändå inte är rädd. Då sa jag, vad tror du det beror på att de inte är rädda fast de verkar ha fattat vad det går ut på? Det tog en liten stund och här är väldigt viktigt, jag vill inte komma med tips och råd, jag vill att han kommer på det och får en insikt. Så han var tyst en stund och så sa han till slut, de kanske inte tänker vad jag tänker. Och sa, okej, vad tror du att det innebär då? Och sa han, ja, det kanske innebär att om de skulle börja tänka som jag skulle de vara lika rädda som jag. Jaha, mer då? Ja, kanske är det så att om jag fick reda på hur de tänker och jag tänkte som dem så skulle inte jag vara rädd längre. Och det gjorde jag något konstigt, för jag bröt honom mitt i det. Och så sa jag till honom, är du kittlig någonstans? Och så tittade han på mig som jag var från Mars och sa, vadå kittlig någonstans? Ja, men är du det? Och sa han, ja, under armhålorna som de flesta är. Och så sa jag, kan du ta och göra ett försök och kittla dig själv? Han sa, va? Jag sa, jag kan göra det samtidigt när det känns jättekonstigt. Men ta och kittla dig själv. Verkligen försök och kittla dig själv. Och då sa han, det går ju inte. Och så sa han, varför kan du inte det? Och så sa han, jag vet inte, det är väl för att... För att jag har kontroll på det. Ja, okej. Okay. Jag sa också så här att du vet om att vi människor när vi föds, och det här är ett vetenskapligt faktum, faktiskt bara föds med två rädslor. Vi föds med rädslan för att falla och vi föds med rädslan för höga ljud. Så om du tar en bebis och låter dem krypa mot någonting som verkar ovanligt högt, de har ju gjort naturligtvis såna här psykologiska boxar med speciella mönster som gör att de kan krypa ut på en glasskiva fast det ser högt ut och annat. Och det visar sig att japp, vi är födda med det. Så fort de kommer till någonting som ser ovanligt högt och farligt ut så bromsar de in. Och samma om du klappar i händerna och liksom wow, så vänder de direkt på huvudet och tittar dit. Det här är ju naturligtvis varit en evolutionär fördel, för att prasslar det till riktigt högt i djungeln en gång i tiden, hoppa först, kolla sen, det är bra för din överlevnad. Och samma sak när du är ute och klättrar i ett träd eller någon annanstans, var lite försiktig för man kan trilla ner och slå ihjäl sig. Så de här två har vi fått med oss, men allt annat måste du faktiskt lära in. Alla de andra rädslorna är så att säga sånt som du har fått träna dit. Till exempel, jag såg ett program på National Geographic där de visade de giftiga stormarna i världen, för de visade sig vara i stort sett allihop från Australien. Och det innebär att ibland får de in riktigt giftiga ormar i trädgårdar och sånt, och föräldrar där, mammor framförallt kanske, håller sina barn ganska nära, för man vill inte att de springer fram, för de är inte födda med någon ormrädsla, utan de vill gärna krypa fram och säga vad är det för en latch och liten pryl, kan man stoppa den i munnen? Ingen bra idé. Men är man människa så rätt vad det är så glömmer man sig. Du går in i och diska, eller du går in i och fixa på i trädgården eller någonting, och plötsligt vänder du om och tänker, var är de? Och om du nu ser dem krypa iväg och det visar sig finnas en orm där borta, vad tror ni att man gör nu? Mamma ger upp ett blodisande skri som Wah! Och det är ett väldigt högt ljud, så ungen blir livrädd, tittar på ormen, och nu är de rädda för ormar. Det är så man associerar och sprider vidare rädslor. Med andra ord, vi föds bara med två rädslor. Och han tittade på mig som, var det här med någonting att göra? Och sa det att, om vi gör ett litet experiment, så jag vill att om du gick ut på stan och smyg upp bakom någon, bara smyg upp bakom dem, ställ dig där bakom, och plötsligt när du vet att de liksom inte har märkt att du har kommit dit, så bara du skriker till allt vad du kan, så vågar jag utlova att de blir livrädda. Och sa han, det är klart. Ja, för de är födda och var rädda för det. Okej. Han verkar fortfarande inte förstå grejen, så jag sa det att, och vad jag skulle vilja att du gör nu är att om du går ut utanför kontoret här, hitta någonstans där du verkar vara någorlunda ensam, och så vill jag att du försöker skrika så högt att du skrämmer dig själv. Och då sa han, det kommer ju inte gå. Det vet du utan att ens pröva. Ja, det vet jag. Det går inte att skrämma sig själv på det sättet. Som andra ord, du kan inte kittla dig själv och du kan inte skrämma dig själv med en av dina medfödda rädslor. Vad beror det på? Och då sa han, kan det vara att det är jag vet att det är jag som gör det? Och sa, du har helt rätt i det. Det är för att du är medveten om att det är du som genererar det. Då tittade jag på honom och sa, hur kommer det sig då att du faktiskt kan tänka konstiga saker om flygplan och flyga och skrämma skiten ur dig själv? Så att hjärtat går upp, pulsen går upp, du kramar i handtag så att händerna vitnar och sånt. Vad kommer det sig att du klarar av att göra det? När du inte kan skrämma dig själv med höga ljud och du inte kan kittla dig själv, men med dina tankar kan du skrämma livet ur dig. Det tog en liten stund och så sa han, det är nog för att jag förut inte har varit medveten om att det är jag som tänker tankarna. Vi sa faktiskt inget mer om det där, men jag fick ett mejl från hans nästa destination där han sa, jag kan inte tro att det är sant. Jag tänker fortfarande att vi ska störta. Jag tänker fortfarande att vi brinner upp. Jag tänker fortfarande att det kommer vara horribel smärta att mina barn ska leva utan sin pappa. Men jag är inte rädd längre. Det är som att försöka kittla mig själv. Och den kanske finaste vitsord jag har fått av någon fick jag av honom lite senare när jag frågade, liksom, kan du tänka dig att skriva någonting? För som säljare ska man alltid göra det. Be om referens så att du kan få fler som du kan hjälpa och så vidare. Och jag hade förväntat mig nu att jag skulle få en glödande grej för att vi hade gjort många andra saker inom business och allt möjligt. Men han skrev bara en rad, men raden var väldigt bra tycker jag. Här är vad han skrev. Jag kan varmt rekommendera Anders som personlig coach. Därför att efter att ha jobbat med honom nu kan jag ärligt säga att ingenting har ändrats, men allting är annorlunda. Och det är egentligen precis det som händer när du gör insikten om dina tankar. När du ser att det är du som målar upp tigern, att du är okej på insidan och att det enda du kan göra är att trycka ner dig själv, men du behöver inte göra någonting för att lyfta upp dig. Jag vet att det är populärt med självkänsla och allt vad det nu än är, att man märker att åh, jag tänker dåliga tankar om mig själv och jag kan inte det och nu har jag låg självkänsla. Då verkar det med lite intelligens så himla logiskt att sättet att överbrygga det, sättet att bli av med och stärka sin självkänsla, det är att tänka gott om sig själv. Med andra ord, jag har nu så att säga bedömt mig själv negativt, nu ska jag börja bedöma mig själv positivt. Jag kommer stå framför spegeln och säga, åh, du är allt ganska bra ändå, du kan det här och du är glad och det här är inte fett, det är kurvor. Vad det nu än är man försöker göra för att peppa upp sig själv. Problemet med det hela är det att när du börjar tänka alla de här positiva tankarna om dig själv så har du fortfarande gett dig in i en bedömningssport. Även om du bedömer dig själv mer positivt så dömer du fortfarande dig själv. Hemligheten att ha hög självkänsla är inte att tänka gott om dig själv, det är att inte tänka på dig själv alls. Det är det som är det lilla problemet. Du är ju född med en grundkonstitution. När du startar om datorn så har du hög självkänsla. Titta på barn. Det slår dem inte ens att det skulle vara ett problem att folk tittar. För en mamma ropar till dem på ICA liksom, folk tittar ju. Och då tittar barnet helt förvånat upp som att, är det ett problem? Det har ju varit bra ända tills nu. Det är ju jättekul på parties när jag får stå där och showa och alla tittar på mig. Och nu säger du att det är ett problem att folk tittar. Vi är födda med det självförtroende. Vi kastar oss ut från bord och räknar med att någon fångar oss. Vi har ett superbt självförtroende. Vi vurpar när vi kommer springande. Jag har själv en 1,5-åring hemma just nu. Och om han kommer springande och faller rakt över en tröskel och så slår han pannan rakt i golvet så skriker han så länge det gör ont. Men så fort han är klar med det, och det brukar inte ta mer än 20 sekunder eller någonting, så räcker han upp handen, vill hålla i fingret och så går vi dit och så går vi fram och tillbaka över tröskeln. Sen släpper han mitt finger och så går han fram och tillbaka själv och sen springer han vidare och säger, nu kan jag det. Det är ungefär allt som händer när det gäller självkänsla och självförtroende när man är liten. För det är så självklart, för han kommer aldrig titta upp och tänka att åh, har jag gjort dig besviken nu som ramlar här när man är 1,5? Du tänker säkert att man borde kunna det här med trösklar över det här laget. Och jag vet att jag borde jobbat bättre igår. Jag tror att jag ska sätta stora mål för mig själv imorgon, för annars kommer jag inte få någonting gjort, för man är ju lite lat in i själen. Nej, han kommer att klättra upp för varenda pryl han kan klättra upp för. Inte för han satt ett mål om det, utan för han vill komma någonstans. På samma sätt som han kommer lära sig svenska, inte för han satt ett jättemål om att kunna lära sig svenska, utan för att han är lite trött på att säga och sen få fel sak från bordet. Han vill lära sig kommunicera. Det är en inre drivkraft som kommer från den där du från din inre visdom vet vad som är bra för dig och vad du vill, utan att du behöver pressa dig själv, sätta en piska i ryggen och en morot framför. När du väl går in till den inre visdomen som du är född med och tittar dig omkring i världen, så kommer det se så självklart ut vad du behöver göra. Du behöver inte straffa dig in i beteendet. Det är en självklar sak som du är född med. Du behöver inte göra någonting. Solen är där hela tiden. Är du med på vad jag menar? Med andra ord, att försöka peppa upp dig själv blir lite grann som när du går in och träffar någon som säljer sig själv lite för hårt. Jag vet inte om det är när du ska köpa en bil eller när det är en jobbintervju eller liknande. När de säger, jag är väldigt duktig på det här jobbet och jag kan det här och det här och det här. Det är fine. Men allt de säger därefter, de säger, men du kan höra med en som helst, du kan kolla det här. Någonstans när de börjar så att säga prata för gott om sig själv, så kommer du börja tänka lite, ligger det en hund begraven här? Om de verkligen tyckte att de var så bra, varför måste de sälja in det så hårt? Samma sak är det med oss. När jag börjar prata väl om mig själv så känns det naturligtvis bra i början. Det känns jättebra, det går uppåt och humöret stiger och alltihopa. Men någonstans där uppe på toppen när man talar om så hur himla bra man är, så kommer ändå den där gnagande känslan som är, om jag verkligen trodde att det var så, om jag verkligen visste att det var så, varför måste jag jobba så hårt för att tala om att jag är det? Och så kraschar vi ner igen. Blir nästan lite bipolärt det hela. Det kanske enklaste sättet att på någonting tala om det här och kanske avsluta vår konversation tillsammans är med en liten historia. För det bästa sättet att överföra insikter från en person till en annan, det är väldigt sällan att stapla fakta och tips och råd, utan det är att berätta en historia och se om den som lyssnar kanske via den historien gör någon insikt. Alltså med andra ord, tänker en tanke de inte har tänkt förut och se om den trillar ner någonstans då där man plötsligt nu ser världen på ett annat sätt. Lite grann som all riktig förändring är. Har du varit med om det någon gång, att du har någon som du kanske har respekterat eller sett upp till och så vidare, och sen beter de sig på något konstigt sätt där du direkt efter säger så här, efter det ögonblicket har jag aldrig kunnat se på den personen på samma sätt igen. Vad är det som skiljer där egentligen när det här stora bytet sker? Jo, det är ju det naturligtvis att dina tankar ändrar sig om det. Precis när du satt på tåget och plötsligt förstod att det är inte jag som rullar det andra tåget, och plötsligt så känns det som du står still igen. I samma stund som tankarna ändrar sig, så ändrar sig din upplevelse av livet. Så här är min lilla tanke. Tänk i följande scenario. Det sitter en kille på en flygplats. Han sitter där och tittar sig omkring. Och plötsligt så kan han inte låta bli. Han tittar lite fascinerat. För du vet, som med allting när någon är lite extrem, så kan man inte låta bli titta. Det spelar ingen roll om de råkar vara 2,37 långa, eller om de är 78 cm långa, eller ovanligt stora bröst, eller ovanligt stora biceps, eller vad det nu än är. I det här fallet så är det att den här killen som han råkar se har ett av de mest fantastiskt stora skägg som han någonsin har sett. Det är ett gigantiskt skägg. Och han sitter där och tittar på det och tittar på det och tiden nästan försvinner för han börjar inse att nu måste jag sticka iväg till min gate för annars missar jag mitt flyg. Men i sista stund så bestämmer han sig att jag måste gå fram och fråga för jag vet i 17 om jag det sitter fast i tankarna nu. Så han går fram till killen med skägget och säger: du, jag har suttit här borta och studerat ditt skägg. Jag måste säga jag är imponerad. Jag har aldrig sett ett så stort skägg förut. Men jag fick in en sak i huvudet och jag tänkte jag måste fråga innan jag ska på min flight. Jag har bara någon minut på mig. Men jag kände jag måste bara få veta för annars det kommer inte ge mig någon ro. Och han med skägget säger: ja visst, vad gäller det? Ja, men när man har ett sånt fantastiskt stort skägg, när du kommer hem på kvällen och du ska gå och lägga dig, sover du med det skägget ovanpå täcket eller sover du med det skägget under täcket? Och då säger killen med skägget: jag har aldrig ens tänkt på någon gång faktiskt. Låt mig fundera lite för jag ser att det här är viktigt för dig, men jag har aldrig funderat på det så jag vet faktiskt inte. Jag går liksom bara och lägger mig. Så killen säger fanken också och så drar han iväg till sitt flyg. Killen med skägget nu, han flyger hemåt och när han nu kommer till sin destination och kommer hem så han lägger sig på kvällen och han ligger och läser en bok. Och när han ligger där och läser så tittar han ner och så ser han plötsligt att skägget ligger ovanpå täcket. Så han tänker, vad synd att killen inte är här nu. För då hade jag ju kunnat tala om det för honom och lindra lite av hans tankeoro om det här liksom. Och här är, jag har ju det ovanpå. Så han läser ett par sidor till i boken och plötsligt så börjar han fundera lite och tänker att har jag det verkligen ovanpå alltid? Jag menar, det är inte helt bekvämt ovanpå. Inte nu när jag tänker på det i varje fall, för det skaver lite under hakan liksom. Jag kanske ska pröva att ha det under, så han tar skägget och lägger det under täcket. Och när han lägger det under täcket så läser han några sidor och så upptäcker han att det blir ju ganska varmt. Och det där är ju den sista kvällen som den här killen sover något bra. Därför från och med nu så har han skäggproblemet. Jag vill påstå att självkänsla och självförtroende och alla de här sakerna är ett skäggproblem. Det är inget problem på riktigt. Den som tänker de här sakerna tror ofta att de på något vis har skalat av ett problem som har legat latent i deras själ och först nu manifesterat sig för dem. Men sanningen är att det problemet existerade inte en enda nanosekund innan de började tänka tanken. Det är ett skäggproblem. Jag vill till och med gå så långt som att säga att 95% av alla problem som människor tror att de har är skäggproblem. Jag tror det var Winston Churchill som sa det, men det kan också vara Mark Twain. Jag kommer inte riktigt ihåg vem av de två som, men de kanske har sagt det bägge två och fått sitt citat. Men de sa så här att jag har levt ett liv med mängder av problem av vilka de flesta aldrig hände. Jag tror att det gäller för de flesta av oss. De flesta av våra problem är i huvudet. De är skäggproblem. Det är tankemoln. Och eftersom våran värld så mycket är inflätad med våra tankar, hur ska man nu veta om problem är på riktigt eller om de bara existerar i våra tankar? Det finns en väldigt enkel lackmustest som du kan pröva. Och så här enkelt är det. Om du slutar tänka på problemet blir det värre. Exempelvis, säg att du har ett hål i taket och det läcker in hemma. Det hjälper inte att du går omkring och tänker la la la, jag är positiv, jag tänker inte tänka på det. Det kommer bli värre, det kommer läcka in mer, gå och laga taket, det är ett riktigt problem. Men om du går omkring och tänker saker som att åh, nu kommer hon säkert att säga det jag sa till honom och så får han reda på det och då kommer han inte att gilla mig. Och då kommer det bli så och så och så och tänk ifall det händer och så får vi avskeda från jobbet och det kommer inte bli bra och då kommer jag inte kunna göra det och så kommer vi inte åka på semester. Om du slutar tänka på allt det så är det enda som händer att du går tillbaka till ditt eget solsken och mår bra igen. Det är ett skäggproblem. Det existerar inte utan att du tänker på det. Och i samma stund som du ser att de tankarna faktiskt inte är på riktigt utan bara de tankar som du råkar tänka, så försvinner problemet. Jag hoppas att det här på något vis, på någon nivå, kan vara användbart för dig. Att det kan göra att du märker vem det är som målar tigern. Att dina tankar spelar in saker utanför ungefär som en film. Och det är den upplevelsen du har av livet. Upplevelsen kommer alltså inte direkt till dig från dina omständigheter. Det är därför det finns så många människor som till och med kan vara världsbäst på det de gör. Och ha allt det som alla andra människor tycker att man måste ha för att vara lycklig. Och som är miserabla, självmordsbenägna och deprimerade. Det är därför det finns människor som inte har så mycket här i livet. Men som faktiskt har ett glitter i ögonen. Ändå går vi alla omkring och tror att livet går ut på att skapa bättre omständigheter för oss själva. Och har vi kommit en bit i våran utveckling så tror vi oftast att okej, jag kan väl gå med på att det kanske inte har all betydelse, men det har lite betydelse. Och därefter så får man ha personlig utveckling och lära sig tänka mer positivt om man ska få ut mer av livet. Vad jag vill påstå här är att du har som default att må så som du alltid har önskat dig att må. Och allt det du gör för att få det är det som stoppar dig från att må som du vill. Det kan vara kontraintuitivt, men det är ändå sanningen i min erfarenhet efter att ha coachat hundratals personer och har föreläst för lite över 250 000 människor världen över, så är det att vi har ungefär samma problem med det här. Vi har svårt att se att det är bortom tankarna. Men när vi har ett problem och det har kvarstått i, låt oss säga, ett år eller längre, så vågar jag utlova att vad du än tror är lösningen på problemet är ditt problem. För hade du verkligen jobbat på lösningen under ett år, så hade det varit löst, eller hur? Och det är det jag menar med råtthjulet. Det spelar ingen roll hur mycket vi satsar på det. Du är uppfödd med idén att rött ljus på trafikljusen betyder kör och grönt ljus på trafikljusen betyder stanna, så kommer du att orsaka mängder med olyckor och krocka en hel del. Och så länge som du inte förstår att det faktiskt är så att det är inte det att det är fel på alla andra i trafiken, utan det är fel på din syn på trafikljusen, så ändrar det sig liksom inte. Det är därför vi upprepar samma problem om och om igen, för att vi ser inte vad som är den verkliga källan till våra problem, vilket är att vi tar våra tankar på alldeles för stort allvar. Alla ni som lyssnar ute, alla som kanske inte än har plockat upp den här typen av CD och lyssnar på det, har haft någon idé som skulle kunna förändra världen. Men de allra flesta, när de får den stående i duschen, på väg att somna mot kudden eller sitta körande i bilen eller ute och går i naturen, och den här idén poppar in från vi vet inte var, men det är verkligen en ny originell tanke, den har inte hörts förut, den har inte funnits förut. Och när den dyker upp i huvudet, så tänker de flesta människor så här: om lilla jag kunde komma på det, då är det säkert någon som har tänkt på det redan. Så det är nog ingen idé. Eller det skulle kosta för mycket att ta ut det på marknaden. Eller något annat som gör att vi stoppar den. Så går vi ur duschen, torkar av oss och går vidare i livet. Men alla har haft någon idé som verkligen skulle kunna förändra världen. För tankarna poppar ju som en buffé. Så jag kan med säkerhet säga det, att alla har haft någon sån idé. Samtidigt så vet jag att alla har också haft någon konstig idé. Alltså någon sån där grej som att om jag sugs ut ur det här fönstret nu och tar livet av mig, kommer någon att sakna mig då? Eller när jag står någonstans på en tunnelbanestation och tänker att nu när tåget kommer, om jag knuffar den här killen, ser det egentligen ut? Det här är ju konstiga tankar, kan man tycka, men vi har alla haft dem. Det är inte problemet. Problemet är inte att du tänker dem. Problemet är när du tar dem på allvar och går vidare med dem. När du så att säga riktigt grottar in i dem, det är då det blir ett skäggproblem. Vad är det jag försöker säga här? Jo, du står där till exempel på perrongen och säger att tänk för att jag knuffar den här killen på is nu. Om din nästa tanke är, undra vad det blir till lunch när jag kommer fram, så har du inga problem. Men om du nu börjar grotta in dig i det och börjar göra det till skäggproblem, så att du tänker, hur kan jag ens tänka en sån tanke? Jag trodde att jag var en bra människa. Det kanske inte är då. Jag kanske är psykopat innerst inne. Jag menar, jag har läst någonstans att massmördare, de brukar ofta börja med att pina djur när de var små. Jag har väl dratt vingarna av någon fluga någon gång när jag var liten, så jag kanske har allvarliga problem. Nu behöver du en terapeut. Problemet är att terapeuten kommer gå igenom allt möjligt utom det faktum att det här problemet existerade inte förrän du började grotta in dig i skäggproblemet. Om du kan se det här, och varför jag tar det om och om igen från olika vinklar, är för att det är det som löser upp livet. Det är det som gör att du kan vara närvarande. Det är det som gör att fläkten stannar upp, så att du kan låta livet komma in. Ju tystare det blir, för din inre visdom, den är lite grann som en liten flöjt som spelar där någonstans bak i bakgrunden. Och de flesta av oss i vår jakt på allt det vi tror ska göra det, alltså allt det som är det yttre manifestationen av framgång, sånt, det vi tror ska göra det, det är som ett storband i huvudet. Och det är svårt att höra flöjten när du har ett storband. Och de flesta som lyssnar på storbandet och inte kan höra flöjten, när de känner den tomhet de ofta då känner, de försöker ställa in ytterligare en stråkkvartett istället för att lyssna på den lilla flöjten. Och vad jag vill ge dig här är att när du väl börjar lyssna på den flöjten, så kommer du kunna uppnå allt det du vill ännu enklare. Det är inte som att du tappar drivkraften, för när du jobbar från inspiration snarare än disciplin. För kom ihåg det här, disciplin behöver man faktiskt bara när man ska göra skit man inte vill. Om du lever från den inre önskan, från ditt solsken, och tittar vad som är roligt för dig och vandrar den vägen framåt, så behöver du inte disciplin, du bara gör det. Och när du gör det, då kommer du ifrån den här förhärdande myten som man brukar se ibland på alla möjliga reklamfilmer och annat, där det står liksom att ja, livet är ju inte de dagar som passerar, det är ju de dagar man minns. Nej, det är det inte. Livet är precis de dagar som passerar. Och om du inte gör någonting med dem och sätter ditt hjärta och själ bakom de ögonblick som de dagarna består av, så kommer du ha ett gäng år med disciplin och för att vänta på att få säga ja en kort stund och sen köra igång igen. Och jag vill något mycket, mycket bättre för dig. Jag vill något mycket, mycket bättre för oss alla. För det är min övertygelse att när du ser ditt inre solsken, så kommer du att göra det du är ämnad att göra och göra det ännu bättre och leva med inspiration och glädje framåt i livet. Och det kommer inte bara bli bra för dig, det kommer bli bra för dem som är runt omkring dig. Så gör ditt liv till ett mästerverk och tack ska ni ha.
Vi hoppas att du uppskattade den här presentationen av Anders Haglund. Vill du veta mer om vad han har att erbjuda för din personliga utveckling? Besök www.lifevision.se. Där hittar du mängder med resurser för hur du gör ditt liv till ett mästerverk. Du kan bland annat få gratis coaching via mail, boka föreläsningar, inspirationsdagar och coaching samt köpa livsförbättrande produkter personligt utvalda av Anders.